Jag heter Maria Gustafsson och jag är 29 år och är från Nässjö i Småland. Och ja, dialekten, den får ni ta som den är. Jag var den som gjorde allting rätt. Perfekta Excel-ark. Hade trygga karriärvägar tills jag en dag valde något helt annat. Att bli konstnär och driven av en längtan efter något äkta. Och mitt mål, det är ju Louvren såklart. Jag har målat sedan jag var liten och det tog lång tid innan jag vågade kalla mig för konstnär och kanske ännu längre innan jag vågade leva som en. Och vägen dit har varit allt annat än rak. Jag var en sån där duktig flicka med full kalender, var hästtjej, gick på pianolektioner, hade höga betyg och alla omkring mig tror jag tänkte att jag skulle få en bra karriär och leva ett gott liv. Men med de höga förväntningarna jag hade på mig själv så kom också en hel del prestationsångest. Jag gjorde rätt, jag höll ihop, jag fick beröm och så till slut också klassiken som många tjejer får. Bettskena. Jag gnisslade sönder tänderna om nätterna och min kropp visste inte hur man vilade, bara hur man höll emot. Och i övrigt så var jag som en IKEA-poster. En sån där med fjädrar eller inspirerande citat på engelska som matchar soffan, den stör ingen och den är alldeles lagom. Och ingen frågar någonsin vem har gjort den där. Det där var jag. Jag var platt och korrekt och helt utan spår och det var okej väldigt länge. Men att bli konstnär, ja, utifrån en IKEA-posters perspektiv så var det en idiotisk idé. Van Gogh var galen, det vet alla. Konstnärer tjänar ändå inga pengar förrän efter sin död. Och snart tar väl AI över hela bildskapandet också. Men jag kallar mig numera för konstnär ändå. Tji fick den där IKEA-posten. Och nej, jag är inte på Louvren än. Och jag har inte sålt tavlor för sexsiffriga belopp. Jag är inte erkänd bland utbildade konstnärer. Och jag har inte haft någon separat utställning på ett stort galleri. Inte än, men jag är kanske på väg någonstans. Och framför allt, jag är inte längre en poster. Jag är en originalmålning av livet själv. Jag är stökig och skavd och oretigerad och känslorna utanpå. Själen är liksom i lager på lager. Jag är ett enda exemplar och inte gjord för att matcha någonting alls. Men jag är också väldigt äkta.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide your colors and study your pain. You
Så hur går man egentligen från civilekonom till konstnär? Civilekonomer är ordningsamma, de har prydliga, de har tydliga Excel-ark, vettiga pensionssparanden och bra belysning på kontoret. Och konstnärer däremot, de har konstig dygnsrytm, målar nakna kroppar, glömmer elräkningen och hittar inspiration 3 på natten. Så vad hände egentligen? Jag stod nog inte ut, tror jag. Inte med att allting såg bra ut, men inte kände som någonting alls. Jag blev trött på en värld som bara mäter. Det är självkassor och telefonköer, leveranser i realtid. Jag ville liksom inte optimera mer, jag ville känna någonting. Jag blev trött på att framgång mättes i hur många elbilar man har på uppfarten. Trött på AI-bottar och självbetjäning på Skatteverket. Och trött på att allt blev smartare men ingenting blev varmare. Och jag tror jag längtade efter någonting som kunde skava lite, eller ett samtal som skulle gå på djupet, ett uttryck som stannade kvar och någonting som fick mig att känna någonting på riktigt. Och folk säger att de inte bryr sig om pengar, och för vissa är det delvis kanske sant. För andra så är det bara någonting man säger. Men om man tänker efter, och det var så här jag tänkte, om varje dag faktiskt är värd någonting, vill vi då inte leva rikt? Inte bara på kontot utan på innehåll. Och jag tror att det här valet att bli konstnär, det är ett val som oavsett vad det leder kommer få mig att tänka en dag. Att vad modig jag var och vilken rikedom det gav mig. Kanske inte utav pengar, men utav väldigt mycket annat. Men det var ju inte så att jag hoppade rakt ut i någonting nytt. Jag var faktiskt båda delarna ett tag. En tid senare, när jag ändå var konstnär på heltid, försökte jag vara någon slags hybridkonstnär. En ordningsam konstnär med andra ord. Jag gick upp 7, gick ut i ateljén, försökte producera som på löpande band. Men ofta så stod jag mest still till 4. Jag lagade lite mat, vilade och så runt 6 så började jag måla. 3 tavlor mellan 6 och midnatt och sen så började de. Det är som att jag inte riktigt får välja själv när det händer. Jag önskar ibland att jag var en sån där som tar vara på dagen, du vet. Går upp i gryningen, to-do-lista, proteinfrukost och mindfulness. Men det finns ju någon slags moral i det där. Att vi fortfarande helt omedvetet värderar vissa sätt att arbeta som finare än andra. Att det är mer accepterat att mejla och boka konferenslokaler 8 än att skapa konst 10. Och det är synd, för vissa utav oss fungerar helt enkelt inte så. Men tro inte att jag jobbar, för jag jobbar nästan dygnet runt. Jag har byggt min egen webbshop från grunden. Och vet ni vad det krävs för att sälja konst idag? Instagram, Facebook, en fungerande hemsida, betallösningar, Swish, Klarna, PayPal, Stripe, momsregistrering, företagskonto, e-postlistor, Skatteverket, Bolagsverket, kundtjänst, fraktreturer, lagerhållning och ett 50-tal lösenord som du aldrig får glömma. Det där är mitt jobb. Det gör jag när hjärnan inte vill skapa men företaget måste rulla. Och sen, när allt det där är gjort, då börjar det klia i händerna och då skapar jag. Inte alltid på morgonen, men när det känns rätt och kanske är det mest moraliska jag kan vara. Att faktiskt lyssna på rytmen som jag har i mig. Och även skapandet i sig, det är inte alltid särskilt romantiskt. Det finns en bild av konstnären som sitter i linneklänning med ett glas vin medan penseldragen flyter fram till ljudet av klassisk musik. Men så ser det inte ut. Att måla är inte solsken och inspiration. Det är frustration, lager som måste torka, färger som inte blandar sig som man tänkt. Penslar som sprayar åt färg åt fel håll och det är ont i axeln, färg på kläderna och ibland en hel dag utan att någonting blev någonting bättre. Och keramiken då? Den romantiska bilden utav leriga händer i motljus. Den får ju konkurrens utav verkligheten. Det är kallt och varmt ibland, tung lera, det är oergonomiskt, smutsiga händer, handtag, verktyg, allt i rör blir kladdigt. Och när leran äntligen börjar ta form, då ringer telefonen, det där samtalet som jag ställde mig i kö till för 2 timmar sedan. Alltså blir hela mobilen kladdig också. Och glasyren, det är ju inte direkt någon hälsokost. Vissa är supergiftiga, andra cancerframkallande. Man får absolut inte doppa ett finger i en glasyrhink. Men ändå finns det något magiskt i det. Att i den grå livlös klumplera, efter två bränningar kan stå där skimrande, klar och blank och vacker. Men då kommer verkligheten i kapp istället. Den där vackra munnen som jag precis har lagt väldigt många timmar på att göra finns på Dollarstore för en tiondel av priset. Så jag slutade försöka konkurrera med det och började skapa något annat. Något som inte försöker vara billigt och likadant. Något som inte kan massproducerat. Något med själ och uttryck. Och framförallt kanske med känsla.
Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And
Att vara konstnär är som att bära två världar i sig. Det är både idén och det utförandet. Och den första är lätt. Ett fyrverkeri i huvudet. Den andra är ju den svåra egentligen. Den som kräver att man stannar kvar när gnistan blivit i glöd. Mitt huvud jobbar hela tiden. Och det är som en orkan där inne. Inte kaos, men kanske som ett tryck. En ständig rörelse utav färg och ljud och rytm och ljus. Som om idéerna står på kö ivrig att få komma ut. Och så fort jag släpper ut den så står nästa redan och stampar. När jag målar så får stormen som ett utlopp. När penseln rör sig så kan något annat äntligen tystna. Och då lägger sig orkanen lite grann en stund. Och det börjar nästan alltid med en bild eller känsla som vill bli till en bild. En idé som pockar och ett motiv som nästan pratar till mig och vill bli synligt. Det finns det som säger att skapande bara är talang eller bara träning, men sanningen är att det krävs båda. Och man måste både se bilden och orka måla klart den, och kanske är det just det som är konsten. Att ta någonting flyktigt och sedan få det att landa liksom. Mitt första riktiga genombrott som konstnär kom med min serie Körsbärs kronologier. Visst hade jag sålt tavlor innan, men den serien tog mig längre. En serie målningar som var ganska surrealistiska och realistiska samtidigt. Och inspirerade utav Kjell Höglunds låt Genesarets sjö. Han sjunger "Mina minnen är som körsbär i punsch". Och det satte sig liksom, för så kändes det också i mig. Det var sött och starkt och förvridet och alldeles sant. Jag målade det som jag inte riktigt kunde säga. Det var barndomsbilder som simmade i något varmt och vagt och scener som inte var sanna eller sådär, men helt verkliga ändå. Och jag trodde aldrig att jag skulle sälja en enda av dem. De kändes för personliga och för märkliga och för mycket mig. Men gång på gång hände någonting som jag inte var beredd på. Folk stannade och såg och kände och berättade om sina barndomsminnen och sin längtan och kanske sin sorg också. Och jag insåg att det som var mest personligt för mig var också det som berörde flest. Målningarna föddes liksom ur ett inre landskap. Inte ett som man kan gå i, men ett som man känner igen sig i. Som drömmar där detaljerna är skarpa men logiken är mjuk. Körsbären återkom i olika former, ibland som frukter och ibland som symboler, svävande i ett varmt ljus eller vilande i något som såg ut som minnen. Allt var på laddning och ingenting var där av en slump. Och det var som om färgerna mindes åt mig. Och ju mer jag visade min personliga sida, desto mer fick jag också tillbaka.
Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro. Har jag mod att försvinna i en tyst minut. Jag ser fyrar blinka här från min balkong. Tänk på mig någon enstaka gång. Thank you. blåser på Genesarets sjö och lika så på Galleriblö. Det är roligt att så många vill komma. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Vi visar några målningar i blå, men konstnären har visst redan gått. Mitt yttre är en vit menad grav. I mitt inre är det fullt med det döda spel. Det låser på Genesarets sjö och lika så på Galleriblöd. Kan du minnas vår sommar i Palalda? Hur vi målade i olja och skrattade så gott. Jag kan höra åskan mullra i det blå, och det blåser så jag knappast kan stå. Jag ska göra några sista kalkyler och studera förloppet i ett experiment. Om förändringarna stöder teorin, så kan vatten förvandlas till vin. Jag har funnit några papper i en grav. Det är bortglömda rester från en svunnen kultur. Jag vill tyda dessa gamla fragment som om ingenting väsentligt har hänt. Säg hur många sekunder har jag på mig innan dimman förhindrar mig att komma iväg. Kan det möjligt förhålla sig så att det redan är för sent att gå? Jag har packat personliga artiklar. Jag har skrivit ett brev till den det vederbör. Jag ska göra vad jag kan och lite till, och sedan får det bli som det vill. Jag går ner mellan svinsens båda framben för att möta det öde som är skräddare sitt. Egyptens drottning väntar i sin lår, och hon fingrar på en silverbrosch. Jag ska stilla alla stormar i min själ. Bara dyningar ska gunga i godan ro. I mitt sinne ska orkanerna dö. Vackert väder på Genesarets sjö.
Så det var efter den här tidpunkten och efter mitt genombrott med körsbären som jag insåg att någonting höll på att förändras. Ju mer jag vågade visa känslor, desto starkare verkade andra ta dem till sig. Och det var som om känslan och inte tekniken var det som verkligen förband mig med betraktaren. Jag insåg att jag drogs till det som väckte något hos andra. Någonting som satte fantasin i rörelse eller rörde någonting tyst och djupt. Och där föll nog bitarna på plats. Konsten var inte bara mitt uttryck utan också mitt verktyg för att nå in i det sinnliga hos andra. Det blev som en extra dimension som förhöjde upplevelsen. Som skapade ett rum där någonting kunde kännas utan att behöva förklaras med ord. Och i det ledet började jag förstå att det var just det som konst var för mig. En förbindelsepunkt mellan min känsla och någon annans. Ett sätt att göra det osynliga lite mer synligt för en stund. Och nu har jag sagt ett ord här. Och det är sinnlighet. Det är ett ganska konstigt ord, men det är ett av de vackraste jag vet om. För mig betyder det att vara närvarande. Att kroppen får finnas, att någonting luktar och smakar och rör vid någonting i mig. Doften av regn, fötter i kallt gräs. Ett skratt som bubblar upp utan förvarning. Och jag tror att jag alltid har varit sån att jag skrattar lätt och jag gråter lätt och jag märker det där lilla, en blick eller ett tonfall eller en hand som tvekar. Och ibland dansar jag till mina fötter blöder och jag skrattar högst och längst, och kanske är det just det, den där sinnligheten, som gör att jag gör motstånd till allt det där som känns oäkta. Som chattbottar och självbetjäning och system som inte ser dig, bara hanterar dig. Och världen kanske lär oss att hålla igen den där sinnligheten lite grann. Att tygla och strama upp och strukturera, och det är bra med noggrannhet, säger vi. Med kontroll och gränser, och visst, det finns en trygghet i struktur. Men ibland blir det som en bur också. 1891 skrev Gustav Fröding dikten Anita. Och där finns en rad som jag tycker om. Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral. Och även om världen har förändrats sedan 1891, så tror jag att känslan är kvar. Det där lilla filtret som säger, känn inte för mycket och visa inte för mycket och ta inte för mycket plats med det du bär på insidan. Men jag känner mer nu än vad jag gjorde förr att jag har släppt filtret lite grann. Vågar vara i kroppen och i sinnena. Och med det har jag också blivit mer öppen för andras känslor. När någon stannar framför en av mina målningar eller en skulptur, så händer det något i deras ansikte. När någon viskar, jag vet inte varför jag gråter nu, då känner jag också. Och det är det jag hoppas att min konst kan göra. Bana väg för känslor och ge lite plats åt det som inte går att formulera. Det som kanske inte går att visa i ett flöde, och det som bara känns. Så till dig som lyssnar. Från 1891 och Gustav Fröding, och från Maria Gustafsson. Skål för livet och för all den sinnlighet det fortfarande har kvar att ge oss.
Livets skål och min Anita, ut i glömskans tryck. Jag vill känna varma vita jungfrulemmars tryck. I materien vill jag röna, riktigt ha i famn. Det som andens språk det sköna, givit så som namn. Jag vill andas blott Anita, blott Anita se. Känna endast varma vita lemmars rörelse. Högt man prisar konstens njutning, den är kall och arm. Emot väsen sammanslutning, kärlek varm mot varm. Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral. Dygden stel och överskruvad håller långa tal. Dumheten har funnit mycket, fann till slut ett fint. Som föll folken ut i tycket, sinnlighet är synd. Sedan dess har kungasonen, son av kung natur, av den vise dygdebånen sparkats ut som djur. Icke mer han vågar modigt visa sig bland folk. Men han hämnas, hämnas blodigt med förgiftad dolk. Sen när halva mänskligheten ruttnat ned i grund, mördad av anständigheten, kommer segerns stund. Då skall dygdens makt den sanna ärva den som ljög. Sinnligheten skall sin panna bära stolt och hög. Kropp med ande skall bli enat och ett hjärta fritt. Med en kärlek fri och renad människa skall bli ditt. Därför, därför ljuva flicka, blott till hjärtat lyss. Låt om oss varandra dricka i en kyssars kyss. Rådna kind, du lock omflutna på ditt sköna sätt. Blicka ömt till hälften slutna ögat, du gör rätt. Häv dig vita barm och bölja, du har rätt därtill. Vet att oskuld kan dig följa hur långt du vill. Älska, älska min Anita med din själ och kropp. Oskuldsfulla varma bita ljuva rosenknopp. Livets skål och min Anita ut i glömskans tryck. Jag vill känna varma bita jungfru Lemmars tryck.
Så i livets viktigaste stunder, då räcker inte alltid orden. Därför finns konsten. Det är som för att bära det vi inte kan bära själva. Det är precis som med din näsa. Du har alltid sett den och du ser den alltid. Men du märker inte den förrän du först påminns om den. Så där tror jag att våra känslor är hela tiden. Konsten gör liksom känslorna lite synliga. Det är som att det pekar på din näsa. Det låter oss se och låter oss uppskatta dem. Vi vänder oss till kultur och konst i våra största och mest känslomässiga stunder. Vid begravningar för att ge uttryck åt sorg och saknad. Kanske vid dop för att välkomna något nytt. Liv och glädje. Vi använder musik och poesi och konst och ritualer för att förhöja det som betyder mest för oss. Och kultur hjälper oss att skapa ett rum för de där känslorna. Där det som är viktigt kan få finnas och ta plats. Konst är kanske för mig egentligen framförallt en konversation och egentligen aldrig bara en produkt. Det är ett rum där det outsagda får finnas och där betraktaren och jag kan mötas bortanför de där orden. Min konst blir till först när den berör någon annan. När den landar i det där mötet mellan målningen och betraktaren. Och ja, visst, alltså de flesta går förbi mina verk och det är helt okej. Det finns alltid de som föredrar sin IKEA-poster. Något som passar perfekt utan att störa. Och det finns också de som avskyr originalmålningar av livet självt, med lite skav och känslor utanpå. Men ibland så stannar någon och blir tyst och fäller en tår, eller man ser hur deras axlar sjunker 3 centimeter när de ser den. Och jag tror att just då händer någonting viktigt. Målningen får liksom ett svar. Det finns en plats för dem som söker det äkta, ofiltrerade och något som verkligen berör. Och många frågar också hur jag sätter pris på min konst. Och jag vet inte, ska jag räkna arbetstimmar? Materialkostnad? Men hur prissätter man känslan som uppstår i det där ögonblicket? Och om jag nu då räknar timmar, skulle jag då inte åtminstone vilja ha samma timlön som en snickare? Eller en snickarlärling? Jag är ändå professionell konstnär nu. Jag räknar inte timmar längre och jag bryr mig inte heller om vad personen på andra sidan disken har i plånboken eller bankkontot. Min konst har ett eget värde. Det är en kvalitet och ett äkthetsbevis och en inneboende känsla. Och jag argumenterar inte för mina priser genom timmar och material. Jag visar bara upp det jag skapat och låter verken tala för sig själv. För värdet ligger inte i tiden det tog att skapa det, utan i känslan det väcker hos dig som betraktar. Det är det där i det mötet som priset får sin mening. Jag målar mer än någonsin nu. Och jag skapar mer än någonsin också. Och samtidigt som jag blickar bakåt till Kösbären och till det som tagit mig hit, så ser jag också tydligt vart jag är på väg. Jag har varit heltidskonstnär i ett år. Och det är inte så lång tid, men det är så mycket som redan har hunnit hända. Jag har ställt ut min konst utomlands och mina verk har hittat hem i 9 olika länder. Jag håller målarkurser, jag möter människor varje vecka som delar med sig av sina berättelser. Och jag växer utav varje möte. Jag har ställt ut på galleri i Göteborg. Och på Segelflygsmuseet på Åleberg ska jag ställa ut under konstnatten. Och fler platser väntar. Jag siktar fortfarande mot Louvren. Det finns en antagning med omkring 500 platser en gång i halvåret. Och jag tänker försöka. Inte för att jag tror att det definierar mig, men för att drömmar är till för att sträcka sig mot. Och medan jag drömmer långt så arbetar jag konkret. Jag driver min webbshop, utvecklar en ny serie målningar med fönster som tema. Och jag planerar för nästa internationella mässa. Jag testar nytt och undersöker vad som berör och låter färgen visa vägen. Jag har hittat ett språk i konsten som både speglar min resa och som öppnar upp för andras. Min serie Windows, eller fönster, handlar inte bara om fönster i fysisk mening. Den handlar om perspektiv och om hur vi ser och vad vi ser igenom. Ett fönster kan rama in det där som är där ute, men kan distansera och skapa en inre längtan. Ett fönster släpper in ljus, men visar också vad vi släpper in i oss själva. Det är en symbol för uppmärksamhet och för skönhet och för stillhet mitt i vardagen. För viljan att se klart. Jag ser min konst som ett fönster, en öppning utåt där ljuset kan strömma in. Och ibland tänker jag på något som liknar en fyr. Inte nödvändigtvis en byggnad vid havet, men en ljuspunkt. Något som lyser upp en väg eller en riktning, kanske en mening. Det är så att jag vill att min konst ska fungera. Som något som lyser upp och vägleder och påminner. Inte om väderstreck, men om känslor och om riktning och närvaro. Alla kanske inte ser ljuset, men för den som gör det och för den som stannar vill jag att det ska finnas där. Som ett svar på en fråga de inte visste att de hade. Och så länge jag får skapa så tänker jag aldrig gå i pension. Inte en dag i mitt liv. Jag vill vara skapare tills jag lämnar världen. Och då lämnar jag efter mig tusentals verk som rört vid någon, som gjort skillnad och som varit ett ljus i någons mörker. Så frågan jag ställer till dig nu, du som orkat följa med genom en konstnärs svindlande tankegångar från hängmattan, är denna: har du ett ljus eller en riktning? Något som leder dig framåt och något som hjälper dig att hitta hem igen? Jag kan idag som stolt och professionell livskonstnär säga: jag har flera ljuspunkter. Några syns tydligt, andra blinkar långt bort och flera är på väg att tändas. Och jag kan också säga att ibland får jag vara ett ljus för andra. Och det, om något, är värt att vårda. För om jag vårdar det så lever jag inte bara under mina levnadsår. Jag kommer också göra avtryck i andras liv. Inte som ett eko utan som ett ljus som bara fortsätter att lysa.
Ytterst i världen, ytterst i väst, kan henne du seile de skute. Kan henne du seile tilfellig som gjest. Kan henne du går der i rute. Uansett treng du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre han sa det da jorda var til. La det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp sånn at vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, var alle de som er dømt til å fly på havet i vær og vind, når skodde og mørke satt inn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke før håp og drøm. Helst skulle vi la det bemanne. Der skarven flyg og der seien svøm. Ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av. Og gjør en seiler så glad, så glad. Og roper så sjøen skvett. Jeg vil bli. Signal om riktig lei. En lampe som glører i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg.